För exakt 100 år sedan hittades de första trappstegen som ledde ner till en gravkammare i Konungarnas dal i Egypten. En gravkammare som skulle ta världen med storm när den avslöjade sitt innehåll av rika guldföremål och den välbevarade mumien efter farao Tutankhamon. Den här händelsen i november 1922 ska vi prata om i dagens Vetenskapsradion Historia. Och också om den stört flod av mumiefilmer som följde i spåren av fyndet av Tutankhamons grav. Warning! Warning! Curse of the Mummy's Tomb. The Curse of the Mummy's Tomb från 1964. En av denna enorma uppsjö av mumiefilmer som har följt i fyndet av Tutankhamons grav. Urban Bustadius, du har grottat ner dig i ämnet, får man kanske säga då.
Räcker att se filmerna.
Ja, precis. Nej, men om vi ska till liksom den verkliga händelsen där för 100 år sedan, då, vad var det som hände där?
Mm, jo, men det var ju som sagt var den 4 november för exakt 100 år sedan, 1922, som Howard Carters team öppnade Tutankhamons grav. Och då hade man redan sökt länge på den här platsen. Man trodde väl egentligen kanske att alla gravar redan var upptäckta, och de allra flesta gravarna som hade hittats var ju dessutom plundrade. Carter själv hade grävt platsen under 7 år, vägrade ge upp. Då plötsligt för 100 år sedan en pojke, vattenbäraren Hussein, som hjälpte till, upptäckte en sten som visades vara då, när man skrapade bort lite sand, var det översta trappsteget i en trappa som ledde rätt ner i klippan. Mm. Och den här trappan, den ledde då till en port.
Mm. Och man måste ha förstått då att det här var någonting häftigt. För det här, vi ska alltså till Konungarnas dal i Egypten. Och om man tänker Egypten, faraoner, mumier, så tror jag att de flesta tänker pyramider och att det är där man hittar såna här mumier förstås. Men Konungarnas dal är ju inte några pyramider, utan det är ju någon sorts bergsklippområde. Men där man under den här perioden när Tutankhamon levde begravde sina döda. Så det är egentligen en ganska oansenlig plats. Sådär. Mm. Det är lätt att missa några trappsteg, tänker jag.
Ja, och den här trappan låg dessutom väldigt, väldigt nära en annan ingång till en annan grav.
Ja, det var fler faraoner som hade begravts.
Det var jättemånga faraoner
som var begravda. Och kvinnor, ja.
Men vad som hände då var att Howard Carter omedelbart avbröt allt arbete. För han hade ju då en mecenat, en sponsor som vi säger idag, som bekostade det här, som hade liksom betalat honom och hans team för att vara där och gräva under 7 år. Mm. Så Carter avbröt och så skickade han ett berömt telegram till England, till Lord Carnarvon som var den här mecenaten, där han skrev att han hade gjort en underbar upptäckt i dalen. Mm. Och bara några veckor därpå så anlände Lord Carnarvon till Egypten för att vara med då när man öppnade den här graven.
Man förstod att det var något häftigt, man var på spåren.
Har man betalat för det här i 7 år så vill man naturligtvis vara på plats.
Första paket. Ja. Ja.
Så det dröjde till kvällen den 26 november när Lord Carnarvon då hade kommit dit, när han var på plats, som man då tog upp ett hål i den här dörren.
Mm, till gravkammaren.
Till gravkammaren. Carter stack in ett ljus som fladdrade till lite grann. Det här är ju liksom luft som har stått där inne i flera tusen år.
Man kan tänka sig sådana här liksom suck.
Ja. Men så när ögat börjar vänja sig och det här ljuset stabiliseras, så får han ju då syn på vad som är där inne och blir alldeles stum. Lord Carnarvon frågar otåligt efter en stund: men ser du något? Ja, svarade Carter, jag ser underbara ting. Mm. Ett klassiskt citat.
Ja, men det är det verkligen. Mm.
Och vad han såg var ju då mängder av möbler och guldföremål och gud vet allt vad som var där. Men det här var ju faktiskt inte själva gravkammaren. Det här var ett förrum. För sen så låg gravkammaren ännu en bit in. Och sigillet till själva gravkammaren, det bröts några månader senare under våren inför ett stort pressuppbåd. Det var ju journalister från Amerika och från alla världens hörn. Och det visade sig att plundrare hade varit i både förrummet och i gravkammaren.
Mm. Kanske tusentals år tidigare då, kan man tänka.
Ja, det var länge sedan de hade varit där. Men själva mumien, Tutankhamons mumie, den var orörd. Och bland mycket annat som plundrarna hade lämnat kvar så fanns också en staty av gravguden Anubis som vaktade ett förgyllt skrin med Tutankhamons inälvor.
Mm-hmm.
Och allt som allt så innehöll den här kammaren och förrummet 5398 föremål som det då kommer att visa sig senare.
Och många i guld, va? Så man får ju verkligen tacka att de här gravplundrarna som ändå tycks ha varit där inne var så dåliga gravplundrare. Alltså det är enorma mängder guld som man hittar där inne.
Ja, och bara masken på Tutankhamons ansikte. Ja,
som väger 10 dryga kilo, va?
Ja, och den är ju, man får uttrycka sig så, ikonisk. Alltså alla har ju sett den här. Det är ju det man förknippar med det forna Egypten, med faraonerna.
Och det är väl lite grann det, en av många grejer kanske, som gör det här så speciellt och så unikt nästan. Att graven är så välbevarad, att mumien ligger kvar i sina sarkofager. För trots denna uppsjö av folk som har mumifierats i det gamla Egypten, så var det ju inte ofta man hittade en så här välbevarad, så rik grav.
Nej, jag tror att det är två saker som faktiskt spelar in till att det här fick så stor uppmärksamhet. Det ena är att vi, som du säger, kommer den enskilda individen så väldigt nära, en individ som levde för tusentals år sedan. Och sen naturligtvis att vi hade massmedier. Alltså det fanns reportrar på plats som kunde liksom telegrafera ut det här omedelbart med foton och texter.
Och det fick ju ett enormt genomslag, vad jag begriper. Alltså man tittar på bilder hur folk såg ut när man gick på fest. I slutet på 1910-talet, kanske början på 1920-talet, då kanske de såg lite prydare ut, och sen kommer den här flapperkulturen och lite sådär, men också såna här liksom egyptiskt inspirerade dressar för damerna, inte minst. Det verkar ha haft ett enormt genomslag, det här fyndet i populärkulturen, men vi ska prata mer om det. Men först då, Urban, Tutankhamon.
Ja.
Vi har alla hört hans namn säkert, men få av oss vet väl kanske egentligen vem han var. Vad vet man om honom?
Ja, det man vet, det är att han kröntes till kung år 1333 före Kristus. Då var han bara 8 år gammal. Och han dog ett 10-tal år senare, så det var ju en kort tid som han var kung.
Ja.
Han var väl 18, man brukar säga någonstans mellan 17 och 19 år när han dog. Och man har gjort naturligtvis många undersökningar, bland annat DNA-tester, och med det förbehållet då att det finns ett visst mått av osäkerhet, så kan vi väl säga att han eventuellt och sannolikt var son till Eknaton,
faro. Som också var en ganska känd faro, och han var ju väl mest berömd för att han ville att egyptierna skulle sluta tro på flera olika gudar och bara på en gud, den här Aton, som han själv har uppkallat sig efter.
Ja. Ja, och han var också, alltså, jag tänker att han är känd också för att hans hustru heter Nefertiti, ja, och brukar kallas den världens vackraste kvinna genom tiderna.
Den lilla grejen.
Ja, den lilla grejen.
Ja, men han hade kända, vad man tror i alla fall, föräldrar.
Ja,
som, men du säger, det finns en osäkerhet om det här verkligen var hans mamma och pappa.
Ja, och då tänker man, då tror man inte att just Nefertiti var hans mamma, utan man tror att han sannolikt var son till Eknatons andra hustru Kia.
Mm-hmm.
Men hans mor kan också vara en syster till hans pappa Eknaton.
Ja, okej. Okay.
Det var lite...
Ja, man gjorde väl ofta så i det gamla Egypten. Det handlade om att hålla de här släktleden väldigt raka, om man säger så.
Ja, och det visar sig också genom att han... Tutankhamon ju själv då gifte sig med sin några år äldre halvsyster. Och de i sin tur fick 2 döttrar som föddes för tidigt och som inte överlevde. Och de mumifierades, vilket då tydligen var ganska ovanligt att man gjorde så med dödfödda barn. Men de mumifierades och placerades i gravkammaren.
Och att de föddes för tidigt, för det här måste ju ha inneburit väldigt mycket inavel. Va,
ja, men det gjorde ju det. Men det är ju också liksom en känsla. Man kommer ju lite nära då att de här tonårsföräldrarna ändå mumifierar sina barn som inte överlevde förlossningen då, och sparade dem, för de begravdes nämligen sen med Tutankhamon. Man hittade de här 2 små flickorna i gravkammaren. Tutankhamon själv, han var 168 centimeter lång, och hans mumie är skadad på många olika sätt. Dels när man skulle liksom efter den här upptäckten 1922 undersöka den. Dels hade den andra skador sedan tidigare.
Alltså att kroppen visar på någon form av skador som man var då kan ha dött av?
Ja, eller? Alltså det är där de tvistade lärde. Det är liksom brutna revben och det är olika skador. Man har ju spekulerat i att, med tanke på att han dog så ung, att han gick en våldsam död till mötes, att någon tog livet av honom. Eller att...
Ja, för det var ju rätt mycket palatsintriger också då i
dåtid.
Ja, precis. Ja. Så det är väl någon som man har, eller hur, det är väl någon förmyndare liknande som tycks ha haft stor makt och som i vissa sammanhang brukar anklagas som den som eventuellt skulle ha gjort sig av då med Tutankhamon.
Andra spekulerar i att Tutankhamon kan ha råkat ut för en olyckshändelse och att det är därifrån de här skadorna kommer. Man vet inte om det stämmer, men man tycker sig i alla fall kunna se olika sjukdomar, flera olika sjukdomar som Tutankhamon led av till följd av den här inaveln, och de märks ju inte bara på kroppen. Alltså, i gravkammaren så fanns 130 olika käppar. Så det tyder ju på att han hade behov av käppar för att kunna röra sig.
Okej, men kanske inte 130 stycken. Men det är bra att ha kanske några extra.
Han var ju farao, så det behövde lite extra.
Ja. Men du nämner ju det här enorma pressuppbådet som var på plats och att det här fick stort genomslag. Men de kom ju dit av en anledning också. Så det verkar som att det var mycket intresse kring det här med egyptiska mumier då på 1920-talet. Eller? Kanske hade det varit länge?
Ja, det hade varit länge. Det hade varit faktiskt i tusentals år. Det var ju därför som Lord Carnarvon kunde betala Howard Carter för att gräva på den här platsen år efter år efter år. Men det var ett stort intresse för mumier sedan lång tid tillbaka. I höstas så träffade jag egyptologen Sofia Häggman som berättade om hur man i Europa under medeltiden till och med åt mumier.
Ja, och det låter ju så makabert. Och det är ju makabert. Det är ju ett slags kannibalism. Men det är en lång historia. Men det grundar sig i ett språkligt missförstånd. Det finns ett mineral som heter bitumen, ett slags asfaltliknande mineral som finns på vissa platser i Mellanöstern, vid Döda havet, Persiska bergen. Och det hade man vetat länge från antiken, att det här hade vissa hälsobringande egenskaper. Det var liksom bra mot olika saker. Så att man importerade detta tidigt till Europa. Sen var det ett visst problem sen, det var då, finns i arabiska medicinska texter från medeltiden, men när de här texterna skulle översättas till europeiska språk så skulle man också förklara vad bitumen var. Och här blev det ett missförstånd, för bitumen kallades då mumia efter mum som betydde vax, för det var ett vaxliknande. Så att mumia var egentligen namnet på bitumen, mineralet. Men så var det någon som hade under en resa i Egypten noterat att de gamla kropparna hade en svart hinna, kådan som har svartnat när man mumifierar. Kådan är en central ingrediens i mumifieringen. Man misstod den för bitumen. Och det var ju goda nyheter, för att Egypten var mycket närmare, goda handelsförbindelser, och så fanns det ju gott om mumier. Så att man började helt enkelt ta loss den här kodan från mumierna och exportera den som mumia. Och ganska snart så förstod man ju nog att det här var en annan sorts mumia än bitumen. Men den ansågs ändå vara ett fullgott alternativ, alltså lite billigare, enklare att få tag på. I början så kokade man mumierna så att man liksom skummade bort den här svarta kådan. Men till slut kom man på att det var mycket snabbare, enklare att bara mala ner hela kroppen helt enkelt. Så det var också en liksom betydelseförskjutning. Man visste att det var något som hade funnits på döda kroppar. Man visste också att man sen åt döda kroppar. Och det ansågs bra mot halsont och lunginflammation och benbrott och brustet hjärta, och det botar förgiftning. Alltså en slags universal läkemedel.
Sofia Häggman, egyptolog vid Medelhavsmuseet, som du träffade tidigare höstas här, Urban.
Visst är det äckligt? Koka mumier och skumma av dem och äta.
Ja, det är mycket som är äckligt med mumier, som ni konstaterade i det här programmet som ni gjorde tillsammans då för några veckor sedan sändes det. Jag menar, få ut hjärnan och så vidare. Om man är mer intresserad av det så kan man lyssna på det programmet. Men specifikt om Tutankhamon då, för att han har ju också behandlats på de här sätten, får man anta. Men det är ju en otäck sak som är väldigt förknippad med just hans mumie, nämligen mumiens förbannelse. Vad vet vi om det? Det faktum att alla, mer eller mindre alla som var inblandade då i upptäckten, snart skulle dö.
Ja, i alla fall råka ut för olika konstiga, mystiska olyckor. Det började ganska omedelbart faktiskt med en kobra. Ormen som då är symbolen för det egyptiska imperiet.
Ja, alla vet vad kobra är nu med tanke på vad som har hänt på Skansen här och kungskobran som är på fri fot. Ja.
Den här kobran, den tog sig in och dödade Carters kanariefågel samma dag som Carter tog sig in i gravkammaren. Och det var faktiskt en, Carter hade skickat någon hjälpreda eller betjänt eller vad man ska säga, hem för att ordna någonting, hämta någonting. Mm. Och när han närmade sig Carters hus så hörde han ett skrik eller ett kvidande som han sa lät mänskligt. Och det var då kobran som tog Carters kanariefågel.
Jag måste bara säga om kanariefåglar då. Jag har en teori där varför han hade en kanariefågel. För du berättar ju där man tar upp det där hålet i gravkammaren och han sticker in handen där och ser underbara ting. För det var väl inte sällan så att det kunde vara ganska otäcka gaser i de här gravkammarna. Kanske tänker jag förvruttningsprocesser och annat sådär som gjorde att det kunde vara ganska hälsovårdligt att gå in där. Bra att ha med sig en kanariefågel kanske egentligen.
Mm, det vet inte
om det var något som man bara älskade. Som,
men däremot så har det spekulerats i att många av de här händelserna som följde då på den här upptäckten berodde på gifter eller dålig luft eller olika saker som kunde finnas i de här gravkamrarna som man exponerades för.
Men kanariefågeln är ju, första offret.
Första offret.
Men det kommer fler. Det
kommer många, många fler, Tobias. Några månader senare så dog självaste Lord Carnarvon av ett infekterat insektsbett. Howard Carter själv, han skickade en brevpress tillverkad av en mumiehand till en vän varpå vännens bostad brann ner. En rik amerikansk turist som varit på plats för utgrävningarna dog ganska direkt på våren. Och en annan av Carters medarbetare, en egyptolog, han dog några år senare. För att nu bara nämna några av alla de här händelserna som följde i spåren av utgrävningen. Så det är klart att det här satte ju igång fantasin hos folk, naturligtvis.
Ja, men alltså, vad tänker du? Vad har man tänkt om de här sakerna? Är det bara märkliga slumper? Är det bara det faktum att man arbetar nere i Egypten som då för 100 år sedan kanske inte var så hälsosamt att jobba i? Insekter, sjukdomar och annat som grasserade där. Eller hur kan man liksom förklara det här?
Alltså jag tror att det bygger ganska mycket på att man ser vad man vill se. Det här passar ju väldigt bra in i ett narrativ, en berättelse. Det är klart att folk bryter benen och dör och sådär hela tiden så att säga. Men Howard Carter själv leder ju högsta välmåga långt därefter. Och hade jag varit mumie så hade jag kanske inte nöjt mig med hans kanariefågel när jag ville hämnas. Men det här förändrade ju då synen på mumier. Som vi hörde tidigare så har man ju till och med liksom glufsat i sig mumierna.
Kan man ju inte ha varit så rädd för förbannelser och annat.
Men det blev man nu. Alltså Halloween-tiden nu och vi har ju alla hört om Frankenstein och Dracula och vad det nu är för monster. Nu trädde ju ytterligare ett sånt här monster in på scenen, nämligen mumien. Det har gått upp till mängder av filmer. En av de som vi hörde här i början.
The Curse of the Mummy's Tomb.
Ja, alltså det var ju Mumiens hämnd som kom 1940, det var Mumiens grav 1942, det var Mumiens förbannelse 1964 och så naturligtvis kanske den mest kända av dem alla som kom redan 1932. Mumien vaknar med Boris Karloff i huvudrollen som mumie.
The Mummy. Is it dead or alive? Human or inhuman? You'll know, you'll see, you'll feel the awful, creeping, crawling terror that stands your hair on end and brings a scream to your lips.
Mumien vaknar från 1942 med Boris Karloff i huvudrollen. Och det var Urban Bystadius som berättade om Tutankhamon och i Vetenskapsradion och historia i Sveriges Radio P1. Så stannar vi kvar lite grann vid Tutankhamon. Jag har bjudit in panelen igen. Det var länge sedan vi såg Jonathan Lindström och Kristina Ekerö Eriksson.
Ja, det var det.
Men jag måste börja med att fråga då, har ni sett de här fynden? Jag förstår det som att de visades ju i någon sorts kopierad form, de här gravfynden från Tutankhamons grav, Jonathan.
Ja, i Frihamnen i Stockholm vet jag.
För några år sedan.
Ja, man utnyttjade magasinsutrymmen där och jag var där med en 15-åring och det var mycket storslaget, mycket guld och mycket prylar. Alltså betydligt mer än vad man tror när man bara läser om fyndet. Men det blev ändå en liten trötthet när vi vandrade där då, för att det var pryl på pryl och ja. Är man då som jag och min son lite andligt lagda så blev det att det var lite grann som att gå i en lyxig affär i stadens centrum eller någonting.
Ja, men precis, det är så guldglimrande. Men du, Kristina, var väl också där?
Jag var där med en liten sexåring och då trodde jag att jag skulle hinna med och se allting, men det var ju tusentals föremål. Alltså man hittar väl ungefär 5000 i originalgraven. Jag vet inte hur många man hade gjort kopia av till den här utställningen.
5398 föremål har jag läst att det skulle röra sig om.
Ja. Men det var ju så storslaget. Alltså jag tycker det var sagolikt.
Men det är lite galet. Jag kommer ihåg att det gjordes reklam för den här utställningen och jag var på väg dit och också kanske göra något program, inte minst utifrån den här frågeställningen att vad är det som händer när man då tar såna här kända, världskända föremål som de ifrån Tutankhamons grav, gör kopior av alla dryga 5000 stycken och sen ställer ut det då. Alltså, hur känns det för er som arkeologer att titta på någonting sånt här?
Ja, alltså det är det där att det blir lite utifrån perspektivet, och nu säger jag någonting som kanske låter lite illa, men som gammal museiman, men jag tycker nog att verkligheten gör sig bäst i böcker eller i magasin.
Ja, nu vrider de sig alla museer, andra museimän och museikvinnor, precis.
Ja,
ja. Jo, men för det talas ju så mycket på alla museer om att det är föremålen, det är fynden, det är liksom det, att de besitter nästan en egen magi, en eget värde förstås, och att man måste komma till det här museet oavsett vilket museum det rör sig om för att se de här föremålen. När man kommer till Vasamuseet kan jag verkligen hålla med om det. Det är svårt att liksom byta ut
bli imponerad.
Ja. Nej. Men till och med någon som guldmask från Tutankhamon, jag vet
inte. Nej, men jag håller med om att man måste se originalföremålen, men tyvärr så är ju nästan alltid originalföremålen rostiga eller trasiga eller förstörda, så det borde alltid finnas en rekonstruktion intill, och det var det som var så förträffligt med den här Tutankhamon-utställningen, fast det gäller ju även på museet i Kairo då, liksom att allting är ju välbevarat. Det är det ju inte när man plockar fram grejer i vanliga fall.
Vi ska uppehålla oss vid, ja, kanske någonting som har med Tutankhamon att göra i alla fall. För att fyndet i Egypten 1922 tog ju världen med storm. Det har vi pratat om i dagens program. Men ni som är gamla arkeologer och populärvetenskapliga författare, vad har ni för andra fantastiska upptäcktsexempel eller kanske forskningsgenombrott som kanske har haft minst lika stor uppmärksamhet? Vad säger du, Kristina?
Nej, men när jag tänker på all den här guldrikedomen i Tutankhamons grav, då måste jag ju tänka på den största skatt som har hittats i Sverige av guld. Faktiskt störst i hela Norden. Vilken är det?
Ja, det vet inte jag.
Sörmland, gissar
jag. Ja, det är faktiskt inte Västergötland som är så guldrikt ändå. Utan den största skatten hittades på Tureholms gods i Sörmland år 1774. Och då var det en greve som heter Nils Adam Bjelke som ett spadtag skulle markera var en ny laggårdsbyggnad skulle stå. Och när han grävde så hittade han en halsring av gediget guld. Den vägde 1 kilo, den är jättesnygg och den är från folkvandringstid, så den är ungefär 1500 år gammal. Och då åkte han till Gustav III:s hov och visade upp den där, och kungen var ju väldigt historieintresserad. Och ville gärna lösa in hela skatten, men hade inte råd. Så han köpte in den här halsringen och lite andra guldföremål. De kan man se på i guldrummet idag på Historiska museet. Mm. Men resten av skatten, 11 kilo guld, det fick greven ta med sig hem igen. Men han hade själv lite dåliga finanser, så han åkte iväg till Kungliga myntet och smälte ner de här guldföremålen. Och så präglade man dukater av dem.
Åh nej.
Och då är det så här, att om man går till en myntaffär eller myntauktion och tittar efter dukater som är präglade år 1774, så är det ganska stor chans att man då köper ett mynt som ursprungligen hör samman med den här guldskatten.
Folkvandringsguld.
Ja, liksom. Folkvandringssida guld. Och jag gick faktiskt och tittade på vad sån här mynt kostade. Gick på auktion förra året, kostade 32 000 kronor.
Ja.
Så det går att få tag på folkvandringssida guld. Man kan ju aldrig vara säker på att just det myntet, men man kan se på präglingen det här året 1774 att man låter prägla dubbelt så många dukater som året innan, året efter.
Men jag måste säga, jag rapporterar ganska mycket om historia och arkeologi. Jag hade faktiskt inte riktigt, jag kan ha sett det där guldhalsbandet på guldrummet, för där har jag varit en del, men det fick ju inte det enorma genomslaget kanske, det här fyndet, trots att det var så guldrikt då?
Nej, det var på 1700-talet som det kanske var stort.
Ja. Har du något annat eller som du tänker?
Nej, men alltså, arkeologer, det är inte riktigt fint, comme il faut, tycker jag, att liksom vara så här fascinerad av fynd, utan arkeologer ska vara lite mer roa och gilla anläggningar, stålpål eller spår av eldstäder och sådär.
Den där inställningen måste jag försvara. Det är nämligen det att som Norden-arkeolog, då har man ett ohyggligt klimat och man har små bruna fläckar och annat eftersom man byggde i trä allting.
Det är stålpålsfläckarna.
Ja, bland annat då. Och det är så mycket mer en utmaning än antikarna som åker ner och sitter och solar och har hela templet finns kvar i princip. Mm. Och så står det någonting om det hos någon antik skribent dessutom. Mm. Så att jag är lite mallig och snobbig och säger att leve den skitiga nordiska arkeologin.
Fast det verkar ju ändå, nu säger jag emot dig igen här Kristina, men alltså detta med guld, fascinationen för guld, jag var med till exempel i Lunda, heter det väl, vid Strängnäs, när man hittade en av de här små guldfigurinerna, och då tror jag man, och det är väl en tradition bland er arkeologer, att då bjuder man på kaka eller tårta. Ja, för det ska firas att man har hittat något guld i jorden.
Ja, men det är ju så ovant att man hittar något.
Jo, men det säger någonting om hur viktigt det är också för liksom fackmän och kvinnor att hitta sådana värdefulla saker.
Det är absolut, och även om det inte är marmor och mosaik man hittar i nordisk mark, så har vi liksom storslagna produkter ändå. Ja. Och då tänker jag på den största och finaste anläggningen av dem alla, nämligen stolpmonumentet i Gamla Uppsala.
Det var ju... Apropå stolpål, ja.
Men det var verkligen storslaget, därför att runt år 600, då får ni föreställa er, Gamla Uppsala är ju Svea kungens säte. Man har byggt jättestora kungshögar där kungarna är begravda. Ett jättelikt träpalats. Men man vill synas och framhäva sig ännu mer. Så härskarna där låter bygga två gigantiska stolprader. Sammanlagd längd ungefär 1,5 kilometer. Mm. Tänk vad det här liksom har synts och vad man har pratat om det här.
Mm. Det är som någon sorts allé kan man nästan säga. Du säger två rader, men de är på två olika ställen, va?
Ja,
litegrann. Men,
de går så i det är vinkel inte, så att det ser ut som ett spegelvänt L ungefär. Mm.
Men man tänker sig att man på något sätt hade någon procession kanske längs med de här, eller vet man vad de fyllde för funktion?
Ja, längs med den ena raden som går i nord-sydlig riktning, där har det löpt en forntida väg, så det kan ha varit någon form av processionsväg. Mm. Och det är alltså 144 stolpar längs den. Det är tallstammar helt enkelt som man har tryckt ner i de här stora groparna.
Mm. De är rätt rejäla, va?
Ja, de är ungefär 1,5 meter breda och 1 meter djupa. Mm.
Så det är större än liksom en rad med telefonstolpar om man säger så. Mycket större.
Ja, och tänker när man då skulle bara... Sammanlagt är det 270 träd som har gått åt till det här monumentet. Tänker att hugga alla de tallarna och transportera dem till Gamla Uppsala, för det fanns inga träd som växte där på den här tiden. Det var nerhugget för länge sedan. Sen gräva alla de här groparna, samla stenar för att stötta upp stolparna. Till bara en enda stolpe så krävdes det bortemot 1 ton med småsten. Mm. Så det är massor med sten, massor med gropar, massor med tallar. Så det har varit ett mycket stort arbete, liksom det är en stor rikedom att kunna anlägga en sån här, och det de är rika på, de är rika på slavar som har anlagt det här monumentet.
Men undrar du varför också? Alltså jag har varit där och tittat för att det hittas ju djurrester, hästben inte minst och sånt där i de här hålen efter de här stolparna.
Ja, det har suttit skallar av häst och nöt på de här, och på den raden som gick söder om högarna, alltså den andra raden, där undersökte man bara 20 gropar eller efter de här stolparna, men i varannat hål hittade man hästkranier och bara hästkranier, och då är tanken att den raden kan ha varit som en refug i en hästkapplöpningsbana.
Mm. Man som i Rom?
Ja, precis.
Circus Maximus, ja.
Ja, eller som i Konstantinopel där fick plats 100 000 åskådare samtidigt för att se de här hästkapplöpningarna. Så att då kan man tänka sig att det var ett stuteri i Gamla Uppsala på den här tiden. Man födde upp hästar och de här hästarna offrade säkerligen man åt rituella måltider på hästköttet. Och den stackars häst som vann och blev så glad för att han vann den hästkapplöpningen, det var den häst som blev slaktad, eller vad tror du, Jonathan?
Ja, säkert. Det låter som Disney fast i verkligheten då, att man, Man kunde önska att den hade...
Ja, det där hade inte platsat i en Disney-film, tror jag man slaktar.
Nej, jag säger det, att Disney fast tvärtom.
Ja, precis. Ja. Men Jonathan, nu har Kristina fått berätta lite grann om svenska motsvarigheter till Tutankhamon-fyndet. Vad har du att bjuda på?
Jo, jag tänker vara krånglig och arrogant och säga så här att till att börja med, när det gäller då Tutankhamon-fyndet så är det ju faktiskt så att vetenskapligt är det intressant naturligtvis, och framförallt då för att Tutankhamon tillhörde den här familjen med Knaton och det här gänget på
och gänget,
ja, 1300-talet då före Kristus. Men ska man vara riktigt ärlig, och jag pratade med Allan Klynne, en fantastisk antikenarkeolog, och han konstaterade då att det stora med Tutankhamon, det var att han gav egyptologin ett ansikte. Från att ha varit en liten töntig hobby i stort sett då, det här grävandet i Egypten, även om Napoleon redan var där nere och gjorde reklam för pyramiderna, så blev det en världssensation och det påverkade hela kulturlivet. 20-talet skulle inte ha sett ut på det här sättet. Boris Karloff hade aldrig fått gått runt i gasbinda. Det födde någonting och jag tänker på, är det The Banglers som gjorde Walk Like an Egyptian?
Ja, med dansen.
Ja, precis. Så att det genomsyrar ju världen sedan dess. Ja. Det blir liksom en urkultur på det sättet. Och nu kommer snobismen in, men det jag tycker då, och jag tänker inte ta upp något sådant, det skulle väl vara något utav vikingaskeppen i Norge eller någonting sånt där som har motsvarande effekt på konststilar och annat och kultur. Men Nu tänkte jag istället peka på några små saker som hittades i Tutankhamons grav och som man sällan pratar om överhuvudtaget. Och det är bärnstenspärlor och bärnstensskarabéer, alltså så här små skalbaggsfigurer som karvades till där nere i den här bärnstenen. Och den bärnstenen, den är hämtad från Östersjöområdet. Och det är inte alls omöjligt att några av de där små pärlorna har från början då hämtats från Skånes kust.
Ja, de har gått runt där i Ravlund eller någonting sånt där.
Ja, så där skulle jag säga, där finns det en symbolisk grej, nämligen de här små försynta fynden, de berättar om de här fantastiska kontakterna som fanns då. Det här är alltså motsvarande mitten av bronsåldern, början av bronsåldern här uppe i Norden. Alltså redan då så fanns det direkta och framförallt i det här fallet då indirekta kontakter över hela kontinenten. Och det gjorde också att konststilar redan på den tiden påverkades. Så när svensk arkeologis nestor, Oscar Montelius, som var långsmal och hade mustasch för 100 år sedan lite drygt, ägnade sig åt att sortera bronsåldersföremål och datera dem, så hade vi ju inte tillgång till några dateringsmetoder som C14 och sånt där, utan han fick liksom göra relativa uppdelningar, gamla bronsgrejer, mittemellan bronsgrejer och yngre bronsgrejer. Och sen snokade han vidare över kontinenten och kopplade ihop det med, inte Tutankhamon för han fanns inte då, eller han var inte känd då ska jag säga, men med andra egyptiska fynd. Och på det sättet så kunde han koppla ihop det med en absolut kronologi.
Men du tycker att bärnstenen i Tutankhamons grav är coolast, men för det är ju känt att det verkar ha varit en väldigt viktig handelsvara och liksom det enda vi, eller framförallt det vi kanske ifrån vår del av världen kunde erbjuda den här rika medelhavsvärlden. Vad var det med bärnstenen som egyptier och andra medelhavsfolk tyckte var så bra?
Då måste jag vara lite bäsk först och säga att det var inte bara bärnsten, utan det var också pälsar och framförallt troligtvis slavar. Stackars infångade människor då från andra sidan Östersjön andra, som byttes mot metaller då.
Men bärnstenen är det kanske som har bevarats bäst, kan man tänka sig. Slavarna är borta och pälsarna har vittrat sönder för länge sedan, många av dem, tänker jag.
Ja, och då är bärnstenen då, den finns där och då skulle jag säga att den är ju en väldigt märklig materia. Genomskinlig och bärnstenslysande, bärnstensfärgad faktiskt. Den förekommer tillsammans med över hela Europa under bronsåldern, så hittar man dem ofta tillsammans med pärlor som är tillverkade i Mesopotamien och eventuellt i Egypten också. Så det finns någon koppling där mellan glas och bärnsten.
Men då ska jag säga det, avbryta det, att det finns faktiskt en liten glaspärla på Historiska museet som är egyptisk och har kommit till Sverige under bronsåldern.
Ja, ja precis. Så att det dyker upp grejer för åt olika håll. Och så
jag
finns
tänkte
det
här någonting med solen att göra. Eller
ja, men då vill jag tona ner. Vi har ju då under 1300-talet, under Eknaton framförallt och hans dynasti, så har vi den här solgudskulten som växer fram lite. Sådär, ja. Men ryktet om solreligion i Norden är betydligt överdrivet och går tillbaka på gamla 1800-tals filologer som menade, Max Müller bland annat, att allt som germanerna sysslade med en gång i tiden, det var solkult. Och att vi fortfarande säger god morgon är en rest av detta. Mm. Och det här är nys. Utan det är klart att man tyckte att det var trevligt med solen och att den ingår i lite myter. Men det här med bronsålderns solreligion, glöm det. Men däremot, det man kan se som dyker upp väldigt ofta, det är att bärnsten förekommer i barngravar redan under stenåldern och som små amuletter, halsmycken och annat. Och i folktron så använder man bärnsten för att få igång amning och sådana saker. Så att det finns troligtvis magiska egenskaper. Vi har den här elektriska egenskapen då man gnider bärnsten mot pälsar och annat. Så att den har säkert haft en väldigt betydande roll som magiskt hjälpmedel, skyddsmedel och lite medicinskt och sådana saker.
Varför gnider man det mot pälsar?
Jo, därför att det är som om du gnider en
ballong. Statisk elektricitet.
Ja, om du gnider en ballong, om du inte har bärnsten hemma. Mm. Så om du gnider den mot hår på huvudet, du som har något där, ja, så står det rakt och du får statisk elektricitet.
Men din ballong skulle inte påverkas alls, Jonathan.
Nej, jag tror inte.
Det här är panelen i Vetenskapsraden Historia. Vi har ju pratat om andra fynd som har tagit världen med storm, stolpål och bärnsten och vad det nu kan vara. Jag tänkte ställa en till fråga vad det gäller dessa förbannelser. Urban Björstadius pratade ju mycket om mumiens förbannelse i samband med upphittandet av Tutankhamon förstås, men ni som också är arkeologer, inte minst du Jonathan, har ju grävt en del och inte minst gravar. Har du stött på det här? Du lever ju och sitter här och pratar i denna dag, gudskelov.
Men det är en ren tillfällighet.
Ja, det är så.
Nu ska jag berätta om dödshusets förbannelse. Mm. Därför att den finaste utgrävning som jag har utfört under min långa levnad, det var 93. När jag ledde en utgrävning utanför Södertälje i Nykvarn och under en fikaplats på en sommarstugetomt där Siv Johansson brukar sitta och fika. Där, eftersom man då skulle bygga motorväg här så fick vi flytta på Siv Johansson och gräva ut marken under hennes fötter och 30 cm ner så hittade vi 16 skelett, brända skelett. Och ett helt gravtempel, eller dödshus som det kallas. Och det var en fantastisk upplevelse, det var massor med föremål. Och nu är jag inte helt objektiv, men jag skulle nog säga att jag tycker nog att det här smäller högre än Tutankhamon. Mm-hmm. Men det är en väldigt personlig uppfattning. Mm.
Men var det lika förbannat?
Vi kommer till det, därför att vi grävde och fick hålla på och vi fick förlänga grävningen tills det till och med började snöa där på senhösten. Och vad händer? Jo, jag blir förkyld.
Ha.
Och i samband med att vi åker in med föremålen och de små påsarna med skelett och annat. Och det var liksom bara början på det hela. Mm. Därför att sen kom den verkliga förbannelsen. Och det är det här som är det intrikata. Därför att jag blev psykiskt besatt utav detta fynd. Därför att det fanns så mycket att utforska. De hade lagt ner yxorna i olika mönster och skallbenen hade de sorterat upp och lagt in en ände. Och jag kommer ihåg de här ändlösa dagarna och timmarna. Det gick ut över privatlivet. Jag var fullständigt, just försöka tolka budskapet. De hade byggt upp ett kosmos. Och jag minns det, och jag kommer ihåg att mina glasögon gick sönder så jag fick ha tejpade glasögon och satt uppe till midnatt på museet och sortera. Jag har fortfarande väldigt svårt att prata om, alltså 30 år senare snart, så har jag fortfarande svårt att prata om annat än detta förbannade dödshus. Och jag gick under namnet dödshusmannen och så vidare. Så att det blev alltså väldiga psykologiska, det är som i de sju kristallkronorna där expeditionen då som plockade hem en inkamumie, de blev ju galna allihopa.
Kristallkulorna.
Ja, kristallkulorna, så heter det. Så där har du en förbannelse, just det här att hitta någonting för fantastiskt.
Mm. Förkylning och besatthet.
Ja, och
men
det
ingen,
var ju en
djupning. Men inget dödsfall eller något mystiskt frånfälle?
Nej, utan lite ryggsmärtor kanske, men inte så mycket annat. Utan det var den där förkylningen som snabbt gick över och sen blev det en ren psykisk förbannelse. Mm.
Läppet ändå.
Ja.
Ja. Kristina, vad har du för erfarenheter? Du har ju också grävt en del som arkeolog. Har du också stött på en sån här
besatthet? Jag har stört en och annan gravfrid, det har jag gjort. Men jag är inte medveten om att jag har drabbats av någon förbannelse, men det kanske jag har.
Men tänker man så, skulle du hävda generellt som arkeolog? Eller liksom, är man så distanserad, så akademisk kanske i förhållande till vad man faktiskt gräver? Men man kan ju inte liksom glömma att det är faktiskt en grav man
Nej,
gräver ut.
Nej, men de gravar jag har grävt har varit brandgravar, och det har varit kremerade människor. Så det är liksom,
det är ingen dödskap. Eller mumier för den delen.
Nej, men å andra sidan så finns det ju fullt med förbannelser under forntiden. Och värst, förbannelsernas förbannelser finns i Blekinge. För där har de kommit på pränt. Man har nämligen ristat in förbannelser på ett par runstenar. Så nu befinner vi oss i Björketorp, knappt mil öster om Ronneby. Mm. Och där finns Björketorpsmonumentet. Det är tre resta stenar. De står i formen av en triangel.
Mm. Jag har varit där. Jag vet
har du varit
det
där?
Ja.
Då möttes du av orden "jag spår fördärv" på ena sidan. Mm. Och det är inte ofta ordet fördärv används nu för tiden, men det är alltså att man kommer att drabbas av en förfärlig olycka om man förstör det här minnesmärket. Och sen så fortsätter den här inskriften. Ärofulla runers rad dolde jag här. Mäktiga runor. Rastlös av Ergi, död genom list, skall den bli som bryter detta. Och Ergi är ju inte heller ett sånt vanligt ord, men det betyder att man blir fråntagen sin maskulinitet. Och det var nog det värsta som kunde hända en machoman på 600-talet i Blekinge. Men just den här formeln, trollformeln, finns på ytterligare en runsten som hittades i Sölvesborg på 1800-talet. Och den stenen stod mellan, eller omgärdad av fem stenar som bildade formen av en femkant. Så jag tror att den här triangeln och den här femkanten, bara det kanske är någon magisk symbolik.
Ja, men vad är det för något? Är det någon sorts gränsmark? Kom inte hit, eller vadå?
Hur ska kanske man... det. Ja. Björketorpsstenen, där har det fungerat åtminstone i senare tid som en gräns, till olika gränser som möts där.
Hit är du inte välkommen liksom.
Ja, ja, men den här stenen i Sölvesborg, den är nästan exakt samma ordalydelse som de i Björketorp. Men där står det också att det är en man som vars namn kan översättas med stridsvargen. Han har offrat 9 bockar och 9 hingstar för att få ett gott år. Så den här mannen som ligger bakom runristningen, han har tydligen goda kontakter med makterna, med de högre makterna. Men trots den här förbannelsen och de goda kontakterna, så har ju den här fina runstenen vräkts ner på marken. Mm. Och den hittades med runorna nedåt år 1823. Så den här förbannelsen fungerade ju inte.
Men tänk då på att den är bevarad. Det kan ju vara så att den råkade ramla omkull. Mm. Så att förbannelsen kanske fungerar ändå avskräckande på det sättet.
Ja, men den här faktiskt, jag ska säga att den här stackars stridsvargen, hans fina monument slutade i total olycka för honom. Därför att han kunde väl aldrig anat att den här runstenen med sin offerhandling nedtecknad på runstenen skulle förflyttas in i vapenhuset i Sölvesborgs kyrka.
Oh, då förstår
jag. Det var modigt av kyrkan ändå att ta in den här runstenen med sin förbannelse. Ja. Men det är liksom, jag tror inte stridsvargen var så nöjd med detta.
Mm. Men du säger ju att förbannelser är väldigt vanligt i forntiden. Alltså folk har förbannat varandra, de har skrivit ner förbannelser på runor. Är det inte så också i Tutankhamons gravkammare? Det var inte så förvånande att de här människorna drabbades av förbannelser, för det fanns ju ofta, och också i fallet i Tutankhamons grav, alltså små förbannelser som var lämnade där, skrivna meddelanden, och stör du den här graven så kommer du råka illa ut och sådär.
Ja, så vitt jag vet så fanns det en keramikskärva i Tutankhamons grav där det står att man skulle slås med dödens vingar om man bröt faros ro, så att det fanns det i Egypten och det fanns det i Norden också. Jag menar sagorna, de isländska sagorna, där kan man också läsa om sådana här förbannelser där det galdrar i Havamal, som är Odens visdomsord. Den avslutas med att Oden berättar om 18 galdrar som han kan. Så det är för att han läser trollramser med väldigt hög och gäll röst. Därför galdrar kommer av ordet gala.
Mm-hmm.
Så, då,
skulle man förbanna någon skulle man skrikpipa. Ja, eller sånt där. Ja.
Så Oden har liksom tips på att han har sett så han kan parera om han blir bunden av fiender, så har han en galder som han läser då för att bli frisläppt, men också om det är någon kvinna som han är ute efter som inte är så intresserad av honom, då kan han få hennes själ vänd så att den ska bli...
Förbannelse är vanligt förekommande och någonting som arkeologer uppenbarligen behöver kanske passa sig för än idag. Det säger alltså Kristina Eker och Eriksson och Jonathan Lindström, tack för att ni var med idag.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Och panelen kommer förstås tillbaka i framtida Vetenskapsradion Historia, och då har vi också med oss Annika Sandén som tyvärr inte kunde vara med oss idag. Ni har hört programmet som har fokuserat på Tutankhamon som alltså hittades för 100 år sedan. Hör oss gärna igen nästa vecka.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.